Vi ska läsa dagens predikotext och Johnny fortsätter att predika om 10 Guds bud. Och idag så jag slår upp här andra Mosebok 20 kapitlet och 14 versen. Och där står det: du ska inte begå äktenskapsbrott. Och vi fortsätter att läsa från Ordspråksboken 5 kapitlet, vers 15-20. Drick vatten ur din egen brunn, friskt vatten ur din egen källa. Ska dina källflöden rinna ut på gatan och strömma ut över torget? När det ska tillhöra dig ensam, dela dem inte med andra. Må din källa vara välsignad. Gläds åt din ungdoms hustru, den älskliga hinden, den vackra gasellen. Må hennes bröst alltid vara din lust, hennes kärlek alltid berusa dig. Varför skulle du berusas av en annan kvinna och famna en främmande, min son?
Om man läser retorik så får man lära sig om exordium, det vill säga inledningen på ett tal. Syftet med talets inledning, som ni hör just nu, är att övertyga åhörarna om att man har något att säga som åhörarna behöver höra. Att säga någonting som väcker uppmärksamhet och intresse. Kanske rent av välvilja för mig som talare. Sex. Idag ska vi prata om sex. Och det är all inledning jag behöver. Jag behöver inte stå här och förelämpa din intelligens genom att förklara för dig hur vi blir ständigt bombarderade av sexuella budskap och hur det angår oss alla och så vidare. Så nu börjar predikan. I vår genomgång av 10 Guds bud så har vi kommit nu då till det 7:e budet som säger att vi inte ska begå äktenskapsbrott. Egentligen är ordet äktenskapsbrott en ganska långsökt översättning. Som jag förstår ordet äktenskapsbrott så handlar det om att bryta ett äktenskap. Men på hebreiska så består det här budet av två ord. Först kommer ordet inte. Och sen kommer ett verb som beskriver en sexuell förening mellan en man och en gift kvinna. Men en kvinna som inte är gift med honom. Ordet äktenskapsbrott är alltså korrekt förvisso. Men det har inte alls den här sexuella laddningen som det hebreiska ordet har. Jag tycker att en bättre översättning skulle vara, nu satt jag igår natt och tänkte på det här, så att ta det för vad det är då. Men den här bättre översättningen är: var inte otrogen. Det här budet handlar alltså inte uttryckligen om skilsmässa. Det handlar om den sexuella handling som förstör äktenskapet, oavsett om den hålls hemlig eller inte. Alltså oavsett om den leder till skilsmässa eller inte. Var inte otrogen, det vill säga ha inte sex med någon annan än din make eller maka. Och så har vi ju fått lära oss nu då, när vi har gått igenom de här buden så här långt, att det handlar inte bara om den yttre handlingen. Legalisterna, fariseerna, är väldigt intresserade av gränser och tekniker. Man vill veta vad är tillåtet och vad är inte tillåtet, så att jag liksom kan komma så nära gränsen som möjligt utan att behöva bli anklagad för att vara en syndare. Men Gud är ju intresserad av hjärtat. Han ser att varje handling har sin början i hjärtat, i en vilja eller i en känsla. Därför skärper Jesus detta bud i sin bergspredikan när han säger: ni har hört att det blev sagt, du ska inte begå äktenskapsbrott. Men jag säger er, den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. Och därför säger Luther i sin stora katekes: det är inte bara den yttre handlingen som är förbjuden, utan allt som orsakar, lockar och leder till den är också förbjudet. Både hjärtat, munnen och hela kroppen ska vara avhållsamma. Orenheten ska inte ges något utrymme och man ska inte främja den med råd eller hjälp. Så det här budet förbjuder alltså alla former av sexuell åtrå och då givetvis sexuella handlingar som inte är riktade mot min make eller min maka. Och då kanske du tänker, jag klandrar dig inte, då kanske du tänker, det var det jag visste. Så fort man pratar om sex i kyrkan så är det något fult och något förbjudet. När ska ni kyrkmänniskor förstå att sexualiteten måste vara fri och inte ska hålla på att tyglas på det här sättet som ni är så fixerade vid? Bra fråga. Tack så mycket. För att förstå det här budet så skulle jag vilja ägna en del tid åt att liksom skissera Bibelns syn på sex. Och efter att vi har gjort det, det är liksom huvuddelen i predikan, så ska vi återvända till det sjunde budet i en kort och en praktisk punkt. Så jag lägger upp predikan i tre punkter således. Den första kallar jag för den sexuella föreningens skönhet. Det är ni. Den andra, den sexuella föreningens syfte. Och för det tredje, hur vi kan undvika att vara otrogna. Punkt nummer ett. Den sexuella föreningens skönhet. Det är inte ofta man får chans att kalla en predikopunkt för något sånt. Bibelns syn på den sexuella föreningen liknar ingenting jag någonsin har stött på. Så vitt jag förstår är den helt unik. Det kan vara bra att sätta in den i ett sammanhang. Om man hårdrar det, nästan orättvist, men låt oss göra det nu för predikans skull här. Om man hårdrar det så kan man säga att på Nya Testamentets tid så fanns det två rådande synsätt på sexualiteten. Å ena sidan så hade vi den platoniska synen. Man talade om platonisk kärlek. Det här begreppet har vi kvar fortfarande. Det var alltså den högsta formen av kärlek, ansåg man. En kärlek som befann sig långt över den kroppsliga smutsen, liksom, på ett rent idémässigt plan. Förenklat så kan man säga att man ansåg själen vara något gott, det rena, och den liksom okroppsliga idévärlden är det goda, medan det kroppsliga är någonting fult. Sex har att göra med kroppen och därför är det någonting smutsigt som behöver undvikas. Å ena sidan. Å andra sidan så har vi de mystiska kulterna och naturreligionerna som i princip sa, när man är hungrig så äter man. Och när man är sexig så sexar man. Det är liksom som vilken kroppslig drift som helst. Inte helt olikt den mycket framgångsrika lobbyorganisationen vi har idag som kallas för RFSU och deras budskap. Vidare ansåg man i de här religionerna att den sexuella föreningen i vissa sammanhang kunde vara gudomlig. Om man hade sex med en tempelprostituerad av olika slag, får man väl säga, så kunde man liksom upptända gudarna och väcka deras välvilja. Så vi har två motsatser här. Vi har de pryda och de lössläppta. De som föraktade sex och de som gjorde det till en form av tillbedjan. Och Bibeln stämmer inte in på någon av dessa. Bibeln är något helt annat. Till exempel så kan vi se att Bibeln talar om sex som någonting underbart vackert. En källa till glädje och till berusning och till förundran. Hela boken Höga Visan är ju full av detta och jag skulle kunna prata länge om detta, men jag ska inte gå till Höga Visan just nu. Istället går vi till texten i Ordspråksboken 5. Där vi för det första ser att Bibeln inte bara tillåter utan den uppmanar sexuell njutning. Jag läser Ordspråksboken 5, 19. Jag börjar i 18. Där. Gläds åt din ungdoms hustru, den älskliga hinden, den vackra gasellen. Må hennes bröst alltid vara din lust. Det här står i Bibeln, vänner. Jag tycker att det är en rolig vers. Det står, må hennes bröst alltid vara din lust. Och det är svårt att fånga kraften i den här. Det är liksom i en svensk översättning. Det hebreiska verbet står i en ganska ovanlig form. Den kallas för justiv. Och den liknar vårt svenska kohortativ. Och det spelar ingen roll om du inte vet vad det betyder. Det är någonting som uttrycker liksom intention. Eller rent av en uppmaning i vissa sammanhang. Det här är en uppmaning från en vis far till sin son. Liksom råd, kloka råd för livet. Och han säger, din hustrus bröst ska alltid vara din lust. Alltså din vilja ska vara riktad åt det här hållet. Sex är alltså ingenting fult. Gud skulle aldrig uppmana oss att vända oss mot någonting fult eller smutsigt på det här sättet. Bibeln säger inte att det som har med kroppen att göra är någonting fult. Tyvärr har vi under historiens gång då och då tagit in influenser som har påstått det. Och vi har hamnat i liksom konstiga tankar. Men det finns inte i Bibeln det här. Tvärtom, Bibeln säger att den sexuella föreningen är någonting vackert. Och inte bara det, Bibeln uppmanar till sexuell njutning. Det är inte bara ett liksom valbart tillbehör i vårt äktenskap, utan det är någonting centralt och påbjudet. Det här ska finnas med. Men Bibeln uppmanar oss inte bara, alltså Bibeln, det är inte bara så att Bibeln uppmanar oss till sexuell njutning. Det säger att den sexuella föreningen är en glädje och en fröjd. Det står i andra halvan av vers 19 här. Må hennes bröst alltid vara din lust. Hennes kärlek alltid berusa dig. Vi ska berusas av vår ungdomskärlek. Alltså, hustru, först uppmanar texten oss att ha vår sexuella lust liksom, i varandras kroppar. Och sen ska vi berusas av varandras kärlek. Berusningen, det handlar ju om upprymdhet, av glädje, om njutning. Här finns ingen skuld. Här finns bara skönhet och glädje. I Bibeln, i Guds levande ord, berusa dig av hennes kärlek. Om du tycker att det här är generande, så är det troligt att du är influerad av en grekisk syn på kroppen mer än en biblisk syn på kroppen. Därför att det här är en biblisk syn på kroppen. Bli berusad av detta vackra. Men störst av allt är inte bara att Bibeln uppmanar oss till sex, eller inte ens att den säger att det är en källa till fröjd och glädje, utan att Bibeln säger att det är en välsignelse. I vers 15-17 så talas det om din källa. Och vi ska återkomma till vad det handlar om, din källa. Men sen så säger han i vers 18. Om du gör allt det här som jag säger till dig i vers 15-17, då ska din källa vara välsignad. Gläds åt din ungdomshustru. Alltså, källan det talas om här har med sexualiteten att göra. Och nu kopplas den samman med ordet välsignad. Det innebär att Guds välbehag vilar över dig. Hans goda strömmar över dig. Det handlar om djup tillfredsställelse och glädje inför den högste. Här har vi alltså en kortfattad skiss av den sexuella föreningens skönhet. Den är påbjuden enligt Guds ord. Det är en källa till upprymdhet, till glädje och till njutning. Och det är en välsignelse inför den högste. Nu går vi in på den andra punkten som handlar om den sexuella föreningens syfte. Och här vill jag nämna två saker. För det första syftar den sexuella föreningen till att indikera, markera, att liksom fastslå. Jag tillhör dig. Endast dig, nu och för alltid. Det är vad vi säger. En exklusiv, permanent tillhörighet. I vers 15-17 så talas det alltså om en källa. Det står, drick vatten ur din egen brunn, friskt vatten ur din egen källa. Ska dina källflöden rinna ut på gatan och strömma ut över torget? Nej, de ska tillhöra dig ensam. Dela dem inte med andra. Här skulle man kunna säga, eller tänka, att källan är liksom lika med mannens hustru. Men riktigt så enkelt är det inte. Det handlar snarare om den sexuella kraft som mannen och hustrun har tillsammans. Deras passion och deras åtrå till varandra. Och poängen här är att deras sexualitet ska riktas mot varandra. Och inte till någon annan ute på gator och torg. Den är er, säger Gud här. Den är er och den ska inte delas med någon annan. Det är liksom min gåva till er. Här, varsågod. Den sexuella föreningens syfte är att delas av en man och en kvinna i ett exklusivt och ett permanent förbund som vi kallar för äktenskap. Och jag ska förklara varför. Alltså Gud gav oss möjligheten till den sexuella föreningen för att på djupast tänkbara sätt visa varandra att vi tillhör varandra. Att i fysisk och själslig intimitet säga jag tillhör dig, bara dig, nu och för alltid. Och det är något man bara kan säga om man är gift med varandra. Om man på Bibelns språk har ingått förbund med varandra. Som kristna är vi inte naiva när det handlar om kärleksrelationer. Vi tror inte på att det finns någon där ute. Att det finns liksom en person i världen som är min själs motsvarighet. Den saknade pusselbiten och bara den personen är liksom den perfekta matchningen. Vi tror överhuvudtaget inte på några perfekta matchningar. Som kristna ser vi att det finns bra val av livskamrater och mindre bra val. Det finns de som passar bättre och det finns de som passar sämre. När vi går in i en relation så vet vi, jag är en syndare. Den här personen är en syndare. Jag är en självisk människa. Den här personen är en självisk människa. Och ovanpå allt det här så kommer jag att förändras under livet. Jag vet inte vart. Och den här personen kommer att förändras under livet. Och vi vet inte vart. Vi vet att det enda som kan få den här relationen att hålla ihop, att fungera livet ut, är om vi ger varandra löften att älska och respektera varandra i medgång och i motgång. Att lova varandra att vad som än händer så står jag kvar. Vi bygger relationen på ett löfte. Inte på hur det känns just nu eller vad jag har lust med just nu, utan vi bygger relationen på ett löfte. Och den sexuella föreningen är liksom en förenande akt som beseglar det löfte jag har gett om livslång trohet i medgång och i motgång. Det är den sexuella föreningens syfte, att säga jag är din nu och alltid, bara din. Löftet skapar utrymme. Häng med nu. Löftet skapar utrymme. Det skapar liksom ett rum av trygghet så att du får frihet och kraft att göra dig själv sårbar mot mig. Du kan avslöja vem du är utan att dölja någonting eftersom jag har lovat att stå kvar. Det är någonting fantastiskt, vackert. Det är först i detta rum av trygghet som skapas av löftet som vi kan vara helt ärliga mot varandra. När våra samtal som äkta makar vilar på äktenskapslöftena så kan vi våga ta risken att säga sanningen till varandra. Det är först när vi säger sanningen till varandra som vi kan bekänna våra synder för varandra och som vi kan mötas i sann, uppriktig enhet och gemenskap. Därför är den kristna livslånga troheten inte en börda eller en begränsning, utan den skapar en frihet och en välsignelse som öppnar för en fördjup liksom, i gemenskapen som vi aldrig annars hade kunnat föreställa oss. Och här blir den fysiska, sexuella föreningen en förlängning och en bekräftelse på den själsliga som redan har ägt rum liksom, i kraft av det löfte vi har gett varandra. Vi är ett juridiskt, vi är ett känslomässigt, vi är ett socialt, vi är ett fysiskt. Allt hänger ihop. Och bara inom äktenskapets förbund är det här möjligt. Om vi däremot då använder den sexuella föreningen där det inte finns några förbundslöften om en livslång trohet, så kommer syftet med den sexuella föreningen att fungera omvänt, kontraproduktivt. Det kommer att förstöra din förmåga att ge dig själv till någon annan. Och det kommer att förstöra din förmåga att göra dig själv sårbar. Det kommer att förvandla sex till en konsumtionsvara som istället för djup enhet och trygghet kommer att lämna ett tomrum, ett hål efter sig. Den sexuella föreningen säger: jag är din. Men när den rycks ur sitt sammanhang så säger den: du är min. Då handlar det om mig själv. Det handlar om min egen kroppsliga tillfredsställelse och min egen hunger efter bekräftelse. Det blir något vi ägnar oss åt för att vi är tomma, och det är någonting som gör oss ännu mer tomma. Nåväl, syftet med den sexuella föreningen enligt Bibeln är att bekräfta det löfte som har givits. Jag tillhör dig och endast dig nu och för alltid. För det andra, det finns alltså en sak till som Bibeln talar om. Det säger att den sexuella föreningen är en vägvisare. Det är något som pekar bortom sig självt mot någonting som är mycket, mycket större. Det är en skugga, det är en försmak av en verklighet som vi ännu inte erfarit. Vi snuddar vid det när vi talar om att den sexuella föreningen är en välsignelse. Men när vi kommer in i Nya testamentet så får vi det mycket tydligare förklarat. I Efesierbrevet 5:32 så talar Paulus om äktenskapet. Han ger liksom råd om äktenskapet. Och han citerar första Mosebok som talar om hur mannen och kvinnan ska bli ett. Ett kött. Och så säger han i vers 32: denna hemlighet, alltså detta mysterium, är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Och i Romarbrevet 7:4 så går Paulus så långt som att säga att den sexuella föreningen mellan man och kvinna är som församlingens förening med Kristus. Så Bibeln säger alltså att den sexuella föreningen med all sin njutning, sin glädje och sin skönhet är en bild av evangeliet. Den extatiska intimitet och glädje som vi upplever är en försmak av den fullkomliga föreningen, glädjen, njutningen med Kristus. En dag ska vi se honom ansikte mot ansikte. Då ska vi ställas inför en verklighet som vi nu bara har sett skuggan av. Och de här orden räcker inte till. De staplas liksom på varandra, superlativen. Långt högre än vi kan föreställa oss kommer vi att erfara en intimitet och fullkomlig öppenhet. Vi kommer att erfara absolut trygghet och samtidigt total sårbarhet. Inför Gud, genom Jesus Kristus, så kommer vi för första gången i våra liv att ha den fullkomliga njutning som vi har jagat efter under hela våra liv. Vi kommer att vara nakna i bemärkelsen att allt kommer att ligga uppenbart inför honom. Och samtidigt kommer vi att stå där helt utan skam. Första Korinthierbrevet 13:12 säger: nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då ska jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Så himmelens och jordens skapare ska i all sin helighet och makt och storhet se på oss i Jesus Kristus och säga: hela mitt väsen är riktat mot att älska dig. I dig har jag min glädje. Du är mitt älskade barn. Inte förrän den dagen vet du vad det innebär att vara naken. Inte förrän den dagen vet du vad det innebär att vara älskad. Inte förrän den dagen vet du vad det är att ha upplevt intimitet, sårbarhet och samtidigt fullkomlig trygghet. Att vara fullkomligt känd och samtidigt fullkomligt älskad. Ser du? Den sexuella föreningen är en bild av evangeliet. En skugga av evangeliet. Att bli fullkomligt älskad trots all min synd, trots att allt ligger öppet. C.S. Lewis säger att vi ska förenas med Gud, jag citerar, i en extas av kärlek och glädje, med vilken den mest hänryckande kärlek mellan en man och en kvinna i jämförelse är blott mjölk och vatten. Sex är en vägvisare. Det är en skylt som pekar bortom något långt större än sig själv. När Anna, min fru Anna och jag var ute i skogen en dag, en sommardag, och geocachade. Om du inte vet vad geocachade är, så är du, så höll jag på att säga att du är ute. Jag fattar inte var det kommer ifrån. Om du inte vet vad geocachade är, så är du inne, eftersom man geocachar ute. Det är liksom en avancerad skogspromenad. Vi stötte på en skylt där det stod, det kanske kommer, ah, här ser ni vad det står. Jag tyckte det var en jätterolig skylt. Mitt ute i skogen så får det en skylt där det står Svårighetsberg. Och jag tycker att den där skylten är väldigt humoristisk på många sätt. Både i formgivning och språkligt och allting sånt här. Det var mycket för oss som var roligt med att se den här skylten. Men bara för att vi har sett den här skylten så betyder det ju inte att vi har upplevt den verklighet som skylten pekar på. För vi gick aldrig till vänster och sökte upp detta svårighetsberg som skylten talade om. Vi har inte sett det. Vi har inte varit där. Vi har bara skrattat åt det. Den sexuella föreningen är en skylt där det står härlighetens berg. Och om nu skylten är så härlig att se, då vore vi väl ändå dårar om vi inte sökte upp den verklighet som skylten pekar på. Att liksom kampa under skylten och säga: nu är vi framme. Så, du kan ta bort den. Tack så mycket, Anders. Vi har talat nu om den sexuella föreningens skönhet och vi har talat om den sexuella föreningens syfte. Och nu kan vi återvända till det sjunde budet, som alltså förbjuder alla former av åtrå utom den som är riktad mot min make eller maka. Och jag hoppas att vi kan ta med oss en förståelse om varför. Men hur kan vi då undvika den här formen av åtrå? Finns det något hopp för oss överhuvudtaget? Det kan ju kännas ganska tröstlöst att läsa Jesu ord där. Men ja, först kan vi konstatera att det finns hopp för oss. Vi ser i Ordspråksboken 5:20. Det står: varför skulle du berusas av en annan kvinna och famna en främmande, min son? Och det som ger hopp här är ordet varför. Varför skulle du berusas? Varför skulle du famna en annan mans hustru? ordet är hoppingivande därför att det signalerar så tydligt att det inte är nödvändigt. Du måste inte göra det här. Du behöver inte göra det här. Jag citerar än en gång Thomas Watson. Jag har gjort det tidigare under våren här. Och jag vill ge dig 7 stycken praktiska råd från Bibeln. Han ger 16 tror jag eller något sånt. Men jag har ju tagit ut det bästa. 7 stycken praktiska råd. De 5 första handlar om självrannsakan. Det kommer att gå ganska fort här nu, så häng med. För det första, vaka över dina ögon. Mycket av destruktiv sexuell åtrå handlar om vad du väljer att se på. Andra Petrusbrevet 2:14 visar sambandet mellan hur ögat frestar fantasin och hur fantasin påverkar hjärtat. Vi läser om Jobb, den rättfärdige, som sa: jag slöt ett avtal med mina ögon att aldrig titta efter en flicka. Och det handlar naturligtvis om sexuell åtrå här. För det andra, vaka över dina läppar. Bibeln visar också sambandet mellan läpparna, mellan hur läpparnas tal liksom öppnar en väg för synden in i hjärtat. Vi läser i psalm 141:3. Herre, sätt en vakt för min mun. Bevaka mina läppars dörr. Hur vi talar. Ja, jag går vidare. För det tredje, vaka över ditt hjärta. Ordspråksboken 4:23 säger: framför allt som skall bevaras, må du bevara ditt hjärta. Till från det utgår livet. Alla människor bär en frestare i sitt bröst. Och här står den stora kampen. Jesus säger: till från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, mened, förtal. För det fjärde, vaka över ditt yttre. Fundera på hur du själv är klädd, hur din egen framtoning påverkar andra. Det här handlar egentligen om vårt uppdrag att hjälpa varandra att inte vara otrogena. Luther säger att om du kan förhindra att synd begås men försummar det, i det här sammanhanget säger han det, men försummar det, eller om du ser genom fingrarna och anser att det inte angår dig, så har du lika stor skuld som gärningsmannen själv. Och lilla Westminster-katekesen säger att det 7:e budet påbjuder oss att bevara vår egen och vår nästas kyskhet i tanke, ord och uppförande. Jag går vidare. För det femte, vaka över din sysslolöshet. Det var när kung David var sysslolös, han vandrade på taket och tittade ut över staden, som han kunde börja ägna sig åt att titta på och verkställa otroheten med Batseba. Det är mycket lättare att möta frestelserna när du har något annat, något viktigare att göra. Nehemja, han föll inte i sina fienders fälla eftersom han var upptagen med att bygga på muren. Jag har inte tid att komma på er fest, sa han. Jag gör något annat här. 2 råd kvar. De klart starkaste. För det sjätte, älska din hustru. Eller din man förstås. Hänge dig åt den hustru eller den man som du har. Ta Höga visan som exempel och sjung varandras lov. Var inte blyga. Prisa varandra. När du prisar den andra, så kommer det också att påverka dig själv. Och du kommer att upptäcka att det du pratar om faktiskt stämmer. Och du kommer att upptäcka mer av den andras skönhet, vilket väcker ännu mer pris och jubel. Gläd dig, medvetet gläd dig åt din ungdomshustru. Låt hennes kärlek alltid berusa dig. Du kan påverka det här med hur du själv agerar. Och för det sjunde, Och sista, se Guds nåd. Titus 2, 11 och 12 säger någonting helt fantastiskt. Det står så här. Ty Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär. Och att leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är. Guds nåd, det vill säga kunskapen om att du är fullkomligt älskad på grund av att Jesus Kristus har dött för dig på korset. Inte på grund av dina egna religiösa meriter, inte på grund av att du är en särskilt god person på något sätt, utan på grund av hans fullkomliga liv som han ger dig som en gåva. På grund av honom älskar Gud dig fullständigt. Denna Guds nåd lär dig att säga nej till världens begär, säger Titus. Paulus brev till Titus. Om du har Guds nåd för ögonen så behöver du inte bryta det sjunde budet. Det här går inte med ren viljestyrka. Det fungerar inte med liksom mekaniska lösningar. Men Titus 2 säger att Guds nåd kommer att lära dig. Alltså, hur möter du frestelser genom att säga Gud kommer att straffa mig? Eller jag kommer att må illa efteråt? Eller tänk om någon får reda på det här? Eller det här är mot mina principer? Ingen av de här sakerna kommer att åstadkomma någon verklig förändring hos dig. Bara Guds nåd kan göra det. För Guds nåd säger du behöver inte. Det här är inte ditt behov. Du måste inte göra det här. Du kan komma inför Gud. Du kan komma inför honom naken och ändå utan skam. Hos honom finns fullkomlig kärlek, bekräftelse och försoning. Allt det du längtar efter. På grund av Jesu Kristi fullkomliga offer på korsets stam är du hans älskade barn i Kristus. Det här är inte bara sanningar vi rabblar för varandra. Det här är en verklighet som förvandlar våra liv. Kristus är den enda som är fullkomligt ren. Och det är denna renhet som han ger som en gåva till dig. Han tar all din smuts, all din skam och ger dig sin renhet i utbyte. När Gud ser på dig i Kristus så ser han bara Jesu Kristi renhet och inget annat. Eftersom allt andra har lyfts av dig. Han är den som är trofast, även när du inte är det. Han står kvar i förbundet, även när du sviker. Han är ren, även när du inte är det. Han har mera nåd än du har synd. Ibland så tror vi att de här synderna liksom är bortom förlåtelse. Så är det inte, vänner. Han har mera nåd än du har synd. I honom finns alltid upprättelse att få. Så fäst blicken på honom och Guds nåd kommer att befria dig och lära dig att leva i den renhet du har fått från honom. Så gå nu, vänner, och synda inte mer. Amen.